Hej, det här är en del av det nya formatet Rättegångspodden möter, där forskare, experter och andra sakkunniga inom rättsväsendet intervjuas och ger en djupare inblick i många av de aspekter Rättegångspodden tagit upp genom åren. Rättegångspodden möter släpps veckovis för Acast Plus-prenumeranter. Länk hittar ni i avsnittsbeskrivningen.
Många gånger så beskrivs ju våld mot kvinnor, om det finns barn med i bilden, snarare som konflikter mellan föräldrar till exempel. Det blir ju väldigt problematiskt eftersom man då lägger också skulden och ansvaret på den utsatta.
I det här avsnittet möter jag Sara Skogvaller som forskar om mäns våld mot kvinnor. Vi kommer att prata om våld och eftervåld i nära relationer och om hur samhällets skyddsnät fungerar i praktiken.
Finns inte samhällets skyddsnät där, finns det inte stöd och skydd där när kvinnan lämnar, så är det en rejält farlig situation. Och kvinnan kanske fruktar för sitt liv.
Du lyssnar på Rättegångspodden möter med mig, Ebba Adsenius.
Det finns många myter om våld i nära relationer, till exempel att det skulle vara ett dolt problem. Men många gånger är det så att det finns många i omgivningen som vet om, som känner till våldet. Och när omgivningen och kanske olika samhällsfunktioner inte agerar, så kan det bidra till att normalisera våldet.
När jag möter Sara Skogvaller är hon lektor i psykologi på Högskolan i Gävle. Forskningen hon bedriver handlar främst om eftervåld, det vill säga det våld som kan fortsätta efter att en kvinna har lämnat en våldsutövande partner.
Sen är det också så att jag tidigare har varit ideellt.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Rättegångspodden sponsras denna vecka av Telia. Och det är jag glad för. För är det något vi alla kan relatera till och är trötta på, så är det ett bredband eller wifi som krånglar, är segt eller ostabilt. Det är inte Telia, helt enkelt. Men pålitliga, stabila och snabba internetupplevelser, som att snabbt kunna ladda ner alla rättegångspoddavsnitt inför semestern eller att streama serier smidigt utan fördröjning, det är Telia. Ett toksnabbt och svinstabilt 5G-bredband till dig som bor i en tätort eller i en storstad, det är också Telia. Schyssta erbjudanden, Telia. Ja, ni fattar. Och just nu kan du få en riktigt bra deal på ett 5G-bredband hem till dig, som du även kan ta med dig till sommarstugan. Dessutom är det superenkelt att installera så att du kommer igång direkt. Är du intresserad eller vill veta mer om det här, så gå in på telia.se. Tack Telia.
Engagerad inom kvinnojouren. Och genom det så har jag ju sett våldsutsatta kvinnors och barns livssituationer. Och hur omöjligt eller svårt det kan vara att bli fri från våld. Och ofta på grund av att samhället saknar verktyg eller inte använder verktyg som finns för att skydda och hjälpa de här kvinnorna och barnen att bli fria från våld.
För att förstå varför det är svårt att bryta sig loss från en våldsutövande partner behöver man ha kunskap om hur våldet ser ut. Gärningspersonen bryter ofta ner offret successivt under en längre tid och hos den som blir utsatt uppstår ofta en normaliseringsprocess. Det betyder att våldet som sker i hemmet till slut kan kännas normalt och att man glömmer bort hur det kändes att inte leva i en våldsam relation.
Våldet börjar ju kanske mer subtilt. Det är sällan det börjar med liksom ett slag. Först är det mer subtila saker. Kritik om hur personen, vad personen har på sig, hur personen pratar, vad personen lyssnar på för musik, vilka personen umgås med och så vidare. Och det kan också vara kritik mot sånt som personen inte kan ändra på, till exempel hur det låter när du tuggar eller hur du luktar eller hur din röst låter. Det har jag mött många kvinnor som har beskrivit. Och det är ju sånt som blir ett angrepp på identiteten och på personen. Men sen kan det här ofta eskalera. Och där är kontrollen en central del, i alla fall när det gäller mäns våld mot kvinnor. Att kärnan i våldet ofta är att kontrollera kvinnan. Där är kontroll av sociala relationer ofta central. Just att begränsa tillgången till sociala relationer. Ofta kan det ju vara svartsjuka också, riktat mot andra män. Men det riktas också ofta mot kvinnans vänner och familj och så vidare. Och det innebär ju också att alltså det sociala skyddsnätet på något sätt, nätverket, det krymper. Och till slut har kvinnan kanske inte så många andra referenser för att tolka vad som händer och vem hon är än mannens. En person som lever i den här typen av relation är ofta inriktad bara på att överleva. Så att det är här och nu som gäller, överlevnad här och nu. Och man kanske inte kan se så långt framåt. Hur skulle jag må om jag kom ur den här relationen? Hur ska jag må om ett år, om fem år och så vidare? Utan det är överlevnad här och nu, dag för dag. Ibland när våld beskrivs så låter det som att ja, men det är enstaka händelser. Men för många, särskilt när det gäller mäns våld mot kvinnor, så ligger våldet där latent hela tiden.
Enligt Sara Skogvaller är det vanligt att personer ställer sig frågande till varför kvinnor som blir utsatta för våld inte väljer att lämna eller polisanmäla. Dessutom beskrivs de ofta som irrationella och ologiska.
Men de kvinnor som jag har mött, de är ofta istället otroligt rationella utifrån sitt handlingsutrymme som ofta är väldigt litet. Och när en kvinna är på väg att lämna en relation så är det liksom i realiteten en farlig situation.
Rättegångspodden har tagit upp fall med kvinnor som blivit mördade av en våldsutövande partner i samband med separation. Men det finns också fall där offret har klarat sig och gärningsmannen blivit dömd. Inför den här intervjun har Sara Skogvaller lyssnat på Rättegångspodden och förhållandet i fångenskap. En serie om Alexandra där hon själv berättar om det våld hon länge utsattes för i sin relation.
Det här fallet som jag hade med i Rättegångspodden om Alexandra, hon beskriver ju hur rädd hon är för att polisanmäla, för att berätta för polisen vad hon har gjort. Att antingen måste hon berätta allt eller inget ungefär, och att hon väger de här riskerna mot sannolikheten att hon faktiskt blir skyddad, att han faktiskt blir dömd. Det är också ett väldigt omfattande fysiskt våld här. Och många gånger är det ju så att våldet är väldigt omfattande och upprepat och att man ser många olika typer av våld. Vi ser också hur våldet eskalerar under relationen och hur Alexandra undan för undan anpassar sitt liv för att inte göra något som kan trigga, om man använder ordet, trigga det här våldet eller hans ilska. Så på så vis är det ju, det är ofta så det kan se ut. Och jag tänker också på det här viktiga, hur svårt det är för henne att faktiskt ta sig ur relationen. Mycket för att hon är så rädd, hon är livrädd för vad som händer om hon lämnar honom. Och han har ju också hotat henne. Och hon känner också någon form av ansvar för att hon har lovat honom att inte berätta. Så det är såna här saker som är, det är ganska vanligt att hon blir antagligen så insluten i hans värld och hans sätt att tänka. Att det är hennes ansvar att våldet inte avslöjas. Så att det är det hon tänker på. omgivningens stöd, det beskriver hon också som otroligt viktigt. Att det har funnits med personer där, att hon inte bara är ensam. Hon har haft många runt omkring sig som har hjälpt. Så det är otroligt viktigt. Men sen också att hon blev trodd, och det här ledde faktiskt till en fällande dom. Att mannen faktiskt begränsades. Så. Men många gånger är det inte så. Finns inte liksom samhällets skyddsnät där, finns det inte stöd och skydd där när kvinnan lämnar, så är det en rejält farlig situation. Man vet att den farligaste tiden är ofta tiden kring uppbrottet, och då eskalerar ofta våldet. Och våldet eskalerar ofta efter uppbrottet också. Om man har sett till exempel att så gott som alla kvinnor som har dödats av en manlig partner har varit i kontakt med myndigheter. De har försökt få hjälp. Socialstyrelsen gjorde till exempel en granskning av dödligt våld mot kvinnor och kom fram till att många av de här kvinnorna hade kunnat räddas, alltså inte blivit dödade, om myndigheterna hade agerat adekvat och snabbare.
Att bryta sig loss från någon som utövar våld är ofta mer komplicerat än att bara separera eller polisanmäla. Våldet tenderar att fortsätta och i många fall eskalera. Det kan nästintill vara omöjligt att ta sig ur, speciellt för en person som har barn tillsammans med den som utövar våld.
Man ser också det här i de fall där en pappa har utsatt sina barns mamma för våld. Och det är också något som är tydligt förknippat med att barnen också utsatts av pappan för direkt våld. Och i de här fallen är det regel snarare än undantag att barnen behöver fortsätta träffa och ibland också bo växelvis hos våldsutövaren. Och det leder ju till en fortsatt traumatisering och att barnen och också indirekt kvinnan fortsätter vara i en beroendeställning till våldsutövaren. Så att det är alltså det jag vill komma fram till, att det snarare är så att vi har ett system som på många sätt är irrationellt. Där personer som kanske inte är utsatta för våld behöver inte tänka så mycket på det här. Men de som är utsatta behöver hela tiden förhålla sig till det här systemet och väga de här riskerna mot chanserna att bli skydda till exempel mot varandra. Så den här nolltoleransen som ofta uttrycks av politiker men också av människor i allmänhet, den finns ofta inte där när det väl gäller. Och då är många barn och kvinnor skyddslösa eller kanske tvingas levas gömda med kraftiga begränsningar och väldigt otrygga, eftersom förövaren ofta inte begränsas. De flesta kanske har en bild av att världen är rättvis, och söker man hjälp så får man liksom skydd och hjälp. Att vi lever i ett väldigt jämställt land, och på många områden så ligger vi långt framme när det gäller jämställdhet jämfört med andra länder. Men om vi tittar på den yttersta konsekvensen då, kan man säga, av förtryck mot kvinnor. Om vi tittar på kvinnor som dödas i nära relationer eller som utsätts för våld av manliga partner, så ser vi ju en helt annan bild. Till exempel i hur få fall som lagförs och det som jag varit inne på, hur skyddet faktiskt brister. Hur till exempel även barn till kvinnor som har mördats av barnets pappa tvingas att fortsätta träffa pappan, och hur pappan kan behålla vårdnaden. Så de här liksom strukturerna kring faderskap och hur vi ser på mäns våld mot kvinnor, de sitter nog i, trots att vi på ett ytligt sätt verkar ha kommit långt. Och vi ska ju komma ihåg att det var inte så länge sedan som det var lagligt att slå sina barn, som det var lagligt att våldta sin fru till exempel. Så att det är inte konstigt att liksom historien sitter kvar i synen på hur vi ser på våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Så jag tror att många gånger så är det också en värderingsfråga, och det finns tolkningsutrymme hos myndigheter. Hur tolkar man ett fall till exempel? Många gånger så beskrivs ju våld mot kvinnor, om det finns barn med i bilden, snarare som konflikter mellan föräldrar till exempel, som bråk, liksom ömsesidiga och jämbördiga bråk, istället för som våld. Och det blir ju väldigt problematiskt, eftersom man då lägger också skulden och ansvaret på den utsatta. Och det är någonting som jag ser hos de kvinnor jag möter, att många gånger får de liksom, de får inte verktyg för att till exempel skydda sig själva och sina barn tillräckligt för att de ska kunna leva trygga liv. Och mannen fortsätter till exempel att trakassera dem, förfölja dem, utöva olika typer av eftervåld. Men samtidigt har de hela ansvaret för situationen, för att inte, om de lever skyddade till exempel, bli hittade. De har ansvar för hur barnen mår, för att barnen inte ska säga någonting som kanske avslöjar deras identitet eller liknande. Så att det är ett otroligt stort ansvar, men ett väldigt litet handlingsutrymme många gånger som läggs på kvinnan av samhället faktiskt. Och det har ju olika orsaker, men jag tror att mycket är det här strukturella som jag nämnde, alltså hur man ser på våldet. Och många beskriver det som att gå på ett minfält. Man vet aldrig alltså vad som kan trigga våldet. Man försöker hitta mönster. Okej, hur ska jag bete mig för att undvika det här våldet? Men sen kommer man ändå inte undan, beskriver många kvinnor som. För att det är som att det finns en osynlig regelbok som liksom ändras hela tiden utifrån. Så att det här våldet går inte att undvika. Och det är också det som är, alltså när det gäller vad är det som är traumatiserande, så är det ju ofta extremt stressfyllda situationer som man inte kan undvika. Du kan liksom inte fly. En del kvinnor lever tiotals år eller hela liv i den typen av relationer. Och vi ska komma ihåg barnen också, om det finns barn med bilden. De lever också på det här minfältet. Och det spelar ingen roll om barnet är i skolan eller på fotbollsträningen eller någon annanstans. Så finns ofta de där tankarna. Kommer det ha hänt med mamma när jag kommer hem? Och så vidare.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Rättegångspodden sponsras denna vecka av Taxi Stockholm. Ett etablerat taxiföretag som varit ledande sedan 1899 och som är synonymt med pålitlig och trygg transport. Men vad är det som faktiskt gör att just Taxi Stockholm hela tiden sticker ut bland mängden? För det första, taxiförarna hos Taxi Stockholm genomgår en noggrann rekryteringsprocess för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet. Alla förare har genomgått en omfattande förarutbildning under ledning av Taxi Stockholm. För det andra erbjuder Taxi Stockholm säkra bilar som är utrustade med alkolås för extra säkerhet. Varje bil är utrustad med en taxameter och föraren loggar in i en specifik taxibil, vilket garanterar att alla betalningar sker genom bilens taxameter och att föraren följer alla gällande regler och föreskrifter. När min första dotter föddes valde vi till exempel Taxi Stockholm för resan till BB. Och det valet var enkelt, just tack vare Taxi Stockholms rykte för kvalitet och pålitlighet. Det finns många oseriösa alternativ där ute. Men när du åker med Taxi Stockholm kan du känna dig trygg och säker. Håll utkik efter telefonnumret 150 000 för att vara säker på att du åker med just Taxi Stockholm och inte någon så kallad copycab. Så nästa gång du behöver en pålitlig resa, kom ihåg att Taxi Stockholm har varit ledande inom branschen i över 100 år. Ladda ner deras app redan nu så att du är redo att boka en trygg resa när du behöver det. Tack, Taxi Stockholm.
Sara Skogvaller menar att myndigheter och rättsväsende kan bidra till att fortsätta begränsa kvinnans frihet och handlingsutrymme, tillgång till sociala sammanhang och befästa en livssituation där förövaren fortsätter vara närvarande i kvinnans liv.
Och ett par exempel jag har från min forskning, det är till exempel en kvinna som hon bodde på skyddat boende på grund av mannens våld. Så socialtjänsten hade liksom beslutat att hon skulle skyddas och barnen var ju medföljande, följde med henne och bodde på det skyddade boendet. Men ändå tvingades hon lämna barnen till pappan varannan vecka. Så att hon var tvungen att åka själv med barnen till pappan och lämna dem. Så hon tyckte att det här är ju bara, varför ska jag bo på skyddat boende? Det är en begränsning för mig att bo här och det blir inget skydd. För vill han skada mig, vill han döda mig så kan han göra det. Hon måste åka och lämna dem och också åka och hämta dem hos den här mannen. Men sen blir hon ändå ifrågasatt varför hon valde att lämna det skyddade boendet när det var tal om att hon skulle hamna på skyddat boende igen. Så att här ser man liksom hur kvinnan hamnar i en väldigt svår situation och tvingas ta ansvar och utsätta sig. Att man tänker att kvinnan behöver skydda från pappans våld men inte barnen, utan de behöver ändå åka dit. Och då har man missat det här att våldet utövas inte liksom bara i relationen. Det är inte något som är separat sådär och bara utövas i relationen mellan mannen och kvinnan. Om den är över så är problemet löst, utan barnen är ju allra högst, liksom, i högsta grad berörda av våldet och hamnar kanske ofta också i våldets centrum. Sen ett annat exempel, ja, en kvinna som var utsatt, hade varit utsatt för våld då av en man som hon också hade ett gemensamt barn med, och där pappan då var kriminellt belastad och även efterlyst, men samtidigt som han var efterlyst så ordnade socialtjänsten umgänge med umgängesstöd mellan pappan och barnet. Och barnet är så livrädd för pappan att hon liksom kräks innan hon ska träffa honom. Och trots att han är efterlyst så måste barnet ändå liksom fortsätta att träffa pappa. Och här kan man verkligen se att det finns glapp mellan olika myndigheter då. Och på ett sätt erkänner man våldet, till exempel när kvinnor har skyddade personuppgifter eller bo på skyddat boende, men samtidigt erkänner man det inte riktigt. För till exempel barnen måste ändå fortsätta träffa pappa och pappan, våldet lagförs kanske inte. Så att det blir väldigt svåra situationer för de här kvinnorna och barnen, att de hamnar många gånger mellan stolarna. Vad möter mannen för responser? Det är också intressant. Vad får mannen, eller den våldsutövande mannen ska jag säga, för responser från samhället på sitt våld? Ja, men vissa av kvinnorna beskriver till exempel att mannen har kunnat bo kvar i ett hus som hon äger och att det har tagit väldigt lång tid att få tillbaka det här huset, att få ut mannen, för det finns liksom inga medel att få ut honom direkt på laglig väg. Kvinnor berättar att män kan fortsätta att trakassera dem, söka upp dem och hota dem utan att mannen till exempel får kontaktförbud eller att samhället kan hindra mannen eller att polisen kan hindra mannen från att göra det här. Men sen finns det vissa fall där kvinnor har berättat att polisen kanske har gått lite grann utanför sin roll och sagt till mannen att du är inte välkommen här längre. Och då har mannen avvikit från huset. Det kanske inte funkar med alla våldsutövare. Men ibland verkar det fungera. En kvinna Hon blev utsatt av en man som bodde i ett annat nordeuropeiskt land. När hon var här i Sverige och han förföljde henne, hon blev liksom, ja, trakasserad, fick väldigt många sms varje dag med hot och så. Här kunde polisen inte göra någonting och han fortsatte bara. Sen flyttade hon till ett annat nordeuropeiskt land, och den här mannen också, fast de bodde i olika städer, och han fortsatte sina trakasserier och sin förföljelse. Men när hon då ringde till polisen där, då tog de kontakt med den här mannen direkt och sa att skickar du ett sms till så kommer vi att arrestera dig. Och han upphörde direkt och har sedan dess inte skickat ett enda sms eller försökt ta kontakt med henne. Så det verkar som att, och det är inte så konstigt om det är så, men att de responser som våldsutövaren får är, från samhället, är väldigt viktiga. Och får man då responsen att det är fritt fram, så är det kanske lätt att fortsätta och kanske också ta sig den rätten att fortsätta utöva våld. Så det där tycker jag är minst lika viktigt, vilka responser får de här våldsutövande männen från samhället och hur påverkar det deras beteende? Ofta finns det ett stort fokus på att våldet måste upptäckas i högre grad, och det är ju bra. Man måste arbeta med en ökad upptäckt, för som vi vet så är det ju bara en liten del av det här våldet som kommer till myndigheternas kännedom. Omkring bara 5% av våld i nära relationer som anmäls. Men man behöver också jobba på den andra sidan, som jag har varit inne på. Alltså, vad har vi då att erbjuda de som söker hjälp och stöd, de som anmäler? Och där behöver liksom stödet och skyddet stärkas upp på många sätt. Så att det behövs också förändringar i lagstiftning, menar många, för att begränsa våldsutövaren. Många kvinnor säger ju att det riktiga helvetet började sen. Att det han utsatte mig för var fruktansvärt. Men det som hände sen var ännu värre. Just det här att man förväntar sig att samhället ska finnas där, att man ska slippa det här våldet när man har lämnat, man har gjort allt rätt och sökt hjälp. Men så blir det inte så. Och många kvinnor jag mött beskriver det som ett värre trauma än själva våldet i relationen. Att det här som de kallar för samhällets våld och eftervåldet, att det har varit ett värre trauma. Mäns våld mot kvinnor förminskas och omförhandlas, inte bara i allmänhet men i avgörande myndighetsprocesser som skulle kunna hjälpa och skydda kvinnor och barn. Män behöver ta ett större ansvar för att motverka våld, att det är ständigt kvinnor som lyfter debatten.
Du har lyssnat på en intervju med forskaren Sara Skogvaller av mig, Ebba Adsenius. Producent Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.